Dagens gäst är prisbelönt ekonomijournalist som dessutom har lång erfarenhet från Wallenbergarnas husbank SCB, där han bland annat varit analyschef, och idag är han oberoende analytiker, rådgivare, föreläsare, obotlig optimist och krönikör på Dagens Industri, som reser världen över för att lägga det finansiella pusslet och förstå vad det är som händer i världsekonomin. Dessutom har han ett finger med i spelet i förvaltningen av Kungabarnens aktieportfölj. Jag säger välkommen till Henrik Mittelman. Varmt välkommen.
Tack för det.
Riktigt kul att ha det här. Vi börjar från början. Vem är Henrik?
Jag är en skåning i förskingringen. Som du sa, reser väldigt mycket. Bor i Stockholm och Skåne och en hel del på olika platser. Håller på med en massa intressanta saker. Jag är tacksam och glad att jag får skriva krönikor i Dagens Industri för, vad blir det, nästan 400 000 läsare en gång i veckan. Och sen är jag mycket glad att jag får vara en liten del av Carnegie som rådgivare, föreläsare. Jobbar en hel del med Renman Partners, en hälso- och sjukvårdsaktiefond. Och det är så roligt med den sektorn, alltså hälso- och sjukvårdssektorn. Jag menar, både du och jag är ju väldigt intresserade av innovation.
Ja.
Det händer nya saker. Och den sektorn är ju en sådan. Alltså det är fyllt av nya saker, nya möjligheter. Och snacka om att det är en sektor med vind i ryggen, en del av de globala megatrenderna. Nu ska jag inte bli allt för långrande vad gäller hälso- och sjukvård, men jag tycker det är jättespännande.
Ja, och men jag måste ändå bara ställa en fråga. Vi kommer komma in på Renman & Partners mer senare i avsnittet, men jag lyssnade på en podd som heter Beyond the Valley, en techpodd från CNBC, och de refererade till Davos. Och där sa de att tidigare var det mycket blockchain och krypto, men det här året så var det all-in generativ AI såklart. Men även AI-simuleringar. Och vi ska komma ihåg att Nvidia hjälpte oss att dramatiskt sänka tiden det tog för forskarna att ta fram ett mRNA-vaccin för covid-19. Det här var ganska mycket tack vare den här trenden. Just AI-visualiseringen, då krävdes det, jag tror att det är 200-250 000 jättekraftiga datorer som tillsammans, som någon form av crowdsourcing, gjorde att det fanns kapacitet att visualisera om det nu var, det måste ha varit viruset då, så att säga, så att forskarna såg det här och kunde vara betydligt mycket snabbare. Renman & Partners, där sitter du på advisory board. Pratas det någonting just nu om AI-visualiseringar och vad det här kan tänka skapa för genombrott när ett AI kan sitta och leta på molekyler som kan attackera receptorerna i en hjärntumör, som kan göra att vi tar hundratals år av forskning, alltså en otroligt kraftfull co-pilot till forskarvärlden?
Definitivt. Renman Partners har ju ett sånt här scientific advisory board, vad säger man, vetenskapligt råd, där man definitivt pratar om precis de här sakerna, och det är inget tvekan om att det kanske är just genom hälso- och sjukvård som vi får de stora, där de stora lösningarna kommer av AI, av den tekniken. Så att jag tror att vi vill ju alla finna vinnare i AI-racet. Många känner sig kallade. Och just nu kan man ju få vilka multiplar som helst bara genom att städa på Nvidia eller sådär.
Men alla känner sig kallade. Ja, många skriver om AI och generativ AI i vd-ord. Och vi vet, ibland lägger de in det i bolagsnamnet. Alla känner sig kallade.
Exakt. Ja, men jag tror liksom ska Nybrogrillens multiplar upp, så ska man ha något AI med i namnet. Liksom.
Du har ju varit länge i branschen. Hur har din resa sett ut från tidernas begynnelse fram till idag?
Tidernas begynnelse, så jäkla gammal är jag väl något.
Nej, det är du faktiskt inte. Du har hunnit med mycket.
Jag har hunnit med det. Men pluggade i Lund primärt, även lite i Stockholm och lite så. Och sen var jag väldigt politiskt intresserad och engagerad i studentpolitik och sådär. Och mycket intresserad av min omvärld och lyckades få något litet halvjobb som krönikör på ledarsidan på Kvällsposten i Skåne. Tänkte väl mer att min bana kanske är inom någon form av politik på något sätt. Liksom, rådgivare, tjänsteman sådär på något sätt. Men sen blev jag insugen i finansbranschen på en dansk bank i Köpenhamn. Så jag flyttade dit och bodde där några år och blev mer och mer intresserad av finansbranschen. Och sen blev det över till SEB-banken här i Stockholm. Mm. Och är så tacksam och glad för det, för att det är så roligt att få jobba med någonting som man är så passionerat intresserad av. Och då var det ju väldigt mycket makro. Man kunde gå all in på liksom, kommer detaljhandeln att växa med 2,3% eller 2,7%? Och det är väl roligt att folk är intresserade av det. Det är fullständigt meningslös uppgift, men banken håller fortfarande på med det.
Banken håller fortfarande på med det. Och här kommer vi också komma in lite senare på just makro och på hur man som privatinvesterare ska fundera, tänka kring makro. Mm. Speciellt om man har ett bottom-up-perspektiv. Men intresset då för aktiemarknaden, för börsen, det blev ju uppenbarligen en bana inom näringslivet. Men jag tänker med politiken. Mm. Jag tror att den i större utsträckning ju genomsyrar näringslivet än vad man som privatsparare kanske tänker på. Nu senast i veckan kom det ett politiskt beslut om pantsystem, alltså retursystem för pantflaskor i Europa. Och det är klart att det här gynnar ju vissa bolag.
Heja Tomra,
Norge, Latour som största ägare. Där kommer ju regulatorisk medvind och det ska göras omställningar etc. Så politiken är ju jätteviktig, men ibland missar man det. Och själv kan jag känna, jag har ju inte riktigt kunskapen heller att veta vart jag ska börja gräva.
Jag tror att du har helt rätt, och det är viktigt att komma ihåg och viktigt att fokusera på. Och då tycker jag det är väldigt bra, grattis till dig och dina kunder på Carnegie, som jag och Henrik von Sydow, som har väldigt bra koll på de där grejerna. Och jag tror att det är viktigt, det exempel som du tar upp med retursystem av pantflaskor och sådär. Tänk vad det spelar roll för till exempel Tomra. Jag spenderar en hel del tid i Frankrike. Där finns inget sånt. Tänk dig vilken marknad som öppnar sig för de företagen som är intresserade.
Men för du, när du är där nere, då tänker man att jag tror att både jag och lyssnarna får känslan av att man kan hitta dig på lite olika ställen lynchandes. Olika saker som har någon form av koppling till börsen.
Ja.
Jämförelsen Sverige-Frankrike. Vad har vi här som inte finns där och vice versa? Eller vad har fått dig att få upp ögonen för skillnader så kopplat till börsen?
Frankrike är ett spännande land, på gott och ont. Det är ju en makroekonomisk katastrof. Man har enorma budgetunderskott. Jag tror att man har haft underskott i budgeten varje år de senaste 100 åren förutom 1973. Samtidigt har man också underskott i bytesbalansen. Alltså man importerar mer än man exporterar. Och det där ska inte kunna funka. Alltså det ska inte kunna vara möjligt. Men det funkar uppenbarligen i Frankrike. Och sen är det ett oerhört socialistiskt land. Alltså planekonomiskt. Med konstiga regleringar hit och dit. Sverige framstår ju som ett liberalt paradis. Jämfört med Frankrike. Och sen har de ju också såna här galna grejer som förmögenhetsskatt och arvsskatt och sånt.
Ja, det slipper man
men
kanske gärna.
Också, och sen förutom att det är ett väldigt vackert land och så har de ju också väldigt fina företag. Man glömmer det ibland, alltså stora företag, framgångsrika. Mm. Inte bara inom modevärlden, utan ju också inom försvar och energi och vissa delar inom industrin.
Nej, men det tycker jag verkligen. Och jag menar, tittar man på CAC 40, på deras index kanske då likt motsvarande OMXS30, så är det väldigt många bolag man känner igen. När jag tittade första gången så blev jag förvånad över hur många bolag som är listade där som jag känner igen. Och är det så att man inte känner igen alla, ja, men då får man googla på namnet på det här bolaget, se produkter eller tjänster eller vad de riktigt gör. Och då trillar det ner ytterligare några poletter. Så att jag har väldigt många börsbolag som man ser runt om sig i sin vardag, tycker jag.
Håller helt med. Ja, men det är ett fascinerande land och fyllt av motsägelser. Det är liksom, det är komplext. Ja. Så kan man väl konkludera.
Men just nu, då blev det inte politiken, det blev näringslivet. Men intresset då för aktiemarknaden, du är helt biten, du har blodad tand, du älskar börsen. Men har det alltid varit så?
Nej, mer från makrohållet. Ja. Och kom in då ganska tidigt i den professionella banan. Låter så jäkla pretentiöst att säga så. Men du vet, man får ju jobba någonstans och ha en månadslön och sådär.
Ja.
Eller jag hade det förr i världen. Och då kom jag in på obligationsmarknaden. Och då, det är ju väldigt makrostyrt. Det är ju liksom någon sorts gissningslek på inflation och på statsskulder för att fundera på utbudet av obligationer, eftersom det är så stater lånar upp sina pengar. Och då var jag helt otroligt intresserad av hela den biten. Och det är ju fortfarande någon bemärkelse. Men jag börjar mer och mer trött. Man ska ta makro med en nypa salt. Mm. Alltså det är viktigt med makro för att förstå de globala megatrenderna. Men då skulle jag säga att makro är mer AI. AI tycker jag är en del av någon sorts makrotrend. Alltså en stor trend, en global megatrend. Men däremot den här gissningsleken om BNP-tillväxten ska vara 1% eller 1,2 eller hitan och ditan. Alltså strunt i den. Jag tycker liksom era kunder, era investerare, entreprenörer ska inte liksom ligga vaken på natten och fundera på om BNP-tillväxten ska vara 0,7 eller 1,2. Det spelar liksom ingen roll. Och dessutom så är det bara felräkningspengar, för ingen kan gissa rätt.
Nej, och jag tycker att det där är sunt. Jag menar, det är, ta en jämförelse till börsen, investmentbolagen. De kan inte, i det korta perspektivet i alla fall, påverka om det är substansrabatt eller premievärdering. Nej. Men substansvärdet, där kan de se till att skapa värde vad sin egen lyckas med. Så det är bra medskick. Och på det här temat, så i en krönika i DI nyligen så skrev du, citat, ibland jämförs meteorologiska spådomar med ekonomiska prognoser. Det är orättvist av flera skäl. Meteorologerna har ofta den goda smaken att inte säga allt för mycket om vad som händer efter 10 dagar. Detsamma kan man inte säga om BNP-prognosmakarnas ambitioner. De är mer gränslösa, slutcitat. På tal om det, nu när vi har varit in på makro, hur mycket tid ska man lägga på makro som privatinvesterare med en bottom-up approach? Uppenbarligen inte så där jättemycket.
Nej, inte hålla på och gissa på det där med liksom om ekonomin är lite bättre eller sämre än i de kommande månaderna och sånt. Det tror jag inte alls på. Däremot så är det klart att såg man framför sig att räntan för något par år sedan skulle komma upp, tvärt emot vad dåvarande riksbankschefen Stefan Ingves menade. Nu var det ju inget löfte utan bara en prognos från hans sida att vi skulle ha nollränta fram till 2024. Så blev det ju inte riktigt. Men om man då hade gissat rätt där och tänkt att ja, men det kommer nog bli räntehöjningar, det kommer bli lite ångest för hushållen. Och då kommer man att köpa lite färre takboxar från Thule och renovera färre kök. Och då blir det lite jobbigare för kökstillverkaren Nobia. Den typen av trendförändringar kan man ju liksom väva in funderingar kring när man gör förändringar i sin portfölj.
Just det, hur påverkar det här mig? Hur påverkar det mina vänner? Det borde påverka desto fler. Och är det mindre funny man i plånboken, mera pengar till räntekostnader, så kanske jag inte köper den där takboxen.
Ja.
Det kanske inte andra gör heller. Ja, det är ett bra sätt att förhålla sig till det.
Ja, och det är det som är så intressant tycker jag. Och det är det som gör tycker jag, att makro är roligt och att makro kan komma över i börsfunderingar. För att vi hushåll, vi privatpersoner, vi är så otroligt lättfotade. Lättfotade, fel, om man säger snabbfotade istället. Va?
Vi bara byter aktier som vi byter underkläder.
Ja, men, liksom, ja, men vi är så otroligt flexibla och anpassningsbara på ett fantastiskt sätt som gör att vi har blivit masters of disasters. Vi klarar av att hantera allt. Nu, under det senaste året, så har vi liksom gått ut från Östermalmshallen och in på Lidl. Vi har fimpat oxfilén och börjat äta falukorv. Och så hanterar vi vår balansräkning på ett bra sätt. Och det får ju direkta konsekvenser för företag. Bra exempel där tycker jag liksom med en del av de här konsumentrelaterade bolagen. Vi liksom, just nu så bygger vi inte om våra kök till exempel. Och det är ju ett elände för en del bolag exponerade mot konsumenten, eftersom konsumenten är så otroligt flexibel och anpassningsbar.
Ja, och jag tänker det borde ju bli en sjuhelsikes skjuts sen när räntorna börjar leta sig ner igen. Och nu har vi sett att långräntorna har ju börjat leta sig ner, mycket förväntningar. Nu väntar vi på korträntorna. Mm. Om det blir i mars eller maj eller till sommaren eller till hösten eller nästa år. Men det är ju på väg dit. Jag menar, inflation är inte samma sak som minflation och vad jag köper och handlar såklart. Men vi har ju tittat exempelvis byggsektorn. Där har det blivit en tvärnit. Och om vi tittar på KPI eller KPIF. Riksbanken kan justera hur mycket de vill. Deras justeringar påverkar tyvärr inte vad mina räkningar. Även om det blir ett mer rättvisande mått såklart. Men byggkostnadsindex var ju upp och pikade på 17%. Och man pratar om att det är en kollaps likt 90-talet. Det här, det jag tänker här, det är ju att det borde bli åka av. den dagen vi ser att räntorna letar sig neråt igen. Det blir mera funny money. Happy times are here again. Jag tänker psykologi. Vi orkar inte vara så negativa och deppiga hur länge som helst. Du är aldrig deppig, men vi andra.
Men jag tror att du har helt rätt. Jag tror att det går så fort. På samma sätt som vi anpassade oss när inflationen var väldigt hög och man hade ångest för räntan och det var rubriker om monsterränta. Mm. Då anpassade vi oss, vi började spara, vi drog ner på konsumtionen. Jag tror att vi är precis nu i en fas som är väldigt, väldigt gynnsam. För nu går det upp för de vanliga familjerna att räntan har peakat. Och nej, det kanske inte blir 2% ränta imorgon. Men strunt i det. Det viktiga är att det inte blir 7.
Ja.
Och då kan man börja anpassa sig. Och då kan man börja spendera redan ikväll.
Ja, det är ju exakt så. Och det har vi ju sett i USA också. Långräntorna börjar sjunka tillbaka. Där har vi sett ett rally på bostadsutvecklarna. Samtliga tre stora, Lennard, D.R. Horton, Pulte Group, var uppe över 100% i fjol. Många har ju för sig suttit på händerna för att de känner att jag sitter på en 30-åring med låga räntor. Varför ska jag köpa en ny bostad och få dagens höga räntor? Men där har vi ju sett det här med, som du säger, att om jag tror att det här kommer ske imorgon eller övermorgon, perfekt, då diskonterar jag direkt. Nu åker vi inte till Lidl, nu åker jag till saluhallen.
Exakt, men precis så. Och jag träffade en mäklare här på gatan för ett par dagar sedan, en fastighetsmäklare. Och han sa att nu börjar vi se de där intressanta tecknen, liksom att nu är det fler som är intresserade och villiga att köpa först och sälja sen.
Just det.
Consumer confidence börjar komma tillbaka.
Just det här med räntan, för det fascinerar mig lite grann. Du började ju som analytiker på Nordea redan 97, men sen gick du ju över till SEB och där blev du ju Head of Fixed Income Research år 2000. Du känns mer som en aktiekille än en räntekille.
Yep.
Men 2022 gick vi ju in med nollränta både i USA och i Sverige. Mm. Och sen såg vi den snabbaste räntehöjningstakten någonsin i mannaminne. Och 20 september 2022 såg vi en 100 punkters höjning. Det var den största höjningen någonsin i svensk historia. Därför hade vi 500, eller hade vi, om vi hade, vi hade 500% marginalränta, men det var ju med fast växelkurs. Och även om räntan i USA var runt 20% på 80-talet när man ville knäcka den inflationsspiken, så hastigheten i den här uppgången, vad jag vet, saknar motstycke. Vad är din reflektion kring den perioden vi har gått igenom?
Du är helt rätt att hastigheten i ränteuppgången är nog den mest omfattande vi har varit med om. Och det är klart, i procent blir allting mycket när man går från noll till någonting
ingenting.
Annat. Men i procentenhet så är det inte så jävla farligt. Då.
Nej, exakt.
Men du har rätt, det upplevs ju så och upplevdes så. Vi kommer från en helt galen period med negativa räntor i en högkonjunktur. Och det är ju någonting som barn och barnbarn kommer att skriva examensuppsatser på universiteten om. På samma sätt som det var galet med 500% ränta för 30 år sedan. Eller lite drygt 30 år sedan. Den perioden, det experimentet, det sociala experimentet med minusränta i en högkonjunktur, det var så galet och ledde till excesser. När hela liksom medelklassen lajvade överklass och vi skulle bygga om alla kök och hitan och ditan och framtiden var så ljus. Då gick vi från liksom vi levde med excesser och det byggdes upp bubblor. Nu tror jag att vi har landat här på Mellangatan. Det är liksom kvarteret av idag. Och jag gillar Mellangatan. Jag tror att det är bra. Och jag tror också att det blir en bättre, om vi nu ska vara lite ekonomiska här, bättre allokering av kapital när man har ett rimligt pris på pengar.
Visst.
För då strömmar pengar till de delar av näringslivet som faktiskt har någon form av produktivitet och det händer grejer. Och inte till vad som helst. Och då får vi en bättre allokering av kapital till produktiva näringar. Till exempel hälso- och sjukvård eller vad det nu kan vara, eller några andra tekniska utvecklingar, tekniska företag som levererar tekniska lösningar som gör oss lite bättre som människor och lyckligare och gladare och allt vad det kan vara.
Ja, men alltså, och det där är ju sunt. Jag menar, räntan är priset på pengar och det måste vara rimligt, för annars blir vi liksom berusade.
Ja.
Men någonstans så tänker jag, om vi går tillbaka till millennieskiftet, IT-euforin, du var analytiker 97, jag kan bara tänka mig, jag hade bara velat sitta på som en liten mygga på väggen och bara höra sorlet där då.
Då var jag ju den stora losern, för att jag var ju då på obligationsmarknaden. Och det var ju för att prata som kidsen, fett ute.
Ja, då var det obligationer redan då.
Ja, så att då liksom sneglade man på de här IT-analytikerna som liksom hade mycket bättre löner. Och de var ju så coola, de visste allting om framtiden. Medan vi andra dödliga höll på med tråkiga saker.
Men för då var det ju expansiv penningpolitik i större utsträckning efter Asienkrisen 97-98. Och även om de inte var låga för det, så vart det ändå euforiskt. Och sen har vi haft negativa räntor. Ja, det är ju rimligt att pengar kostar pengar. Ja. Men ibland kan det kännas lite sunt att det finns lite funny money. Att man blir lite wild and crazy. För att någon av de här galna idéerna som får funding som aldrig annars hade kunnat få det, kanske blir någon pang-grej. Som sen förändrar vår värld för all framtid, som digitaliseringen och internet har gjort, så att säga. En liten slant pengar borde väl kunna få allokeras lite galet.
Jag håller med, och det är det som gör mig, alltså du säger att jag är optimistisk, och det är jag, inget tvekan om den saken, men jag tror att ränteuppstället och att vi har fått ett annat pris på pengar, och att pengar inte bara är att det finns en högre kostnad och en högre ränta idag, det är också svårare att få tag på kapital för vissa bolag som inte gör vinst. Och det oroar mig lite. Alltså jag tänker en del på de här, i min gamla hemstad Lund, det finns en del forskningsbolag inom hälso- och sjukvård som kanske gör någon vinst 2035. Och vem och då kan man liksom, ja men det kanske man inte ska investera i. Nej, de flesta förlorar ju pengar på det där.
Men titta på BioArctic.
Ja, exakt. Plötsligt händer det. Cellavision, EQL Pharma, det händer grejer liksom. Men det är ett fåtal av dem som faktiskt rent faktiskt lyckas.
Ja.
Och det som oroar mig nu, det är att det är svårt för en del av de här lite elakt kallat förhoppningsbolag. Men vi kan kalla det forskningsbolag istället. Som det är svårt för dem att få ta upp kapital. Och jag vet inte riktigt, de hade mycket lättare att få tag på kapital när pengar var gratis. Och det är lite synd. Det hade varit bättre om det hade funnits mer, som du kallade, funny money som kunde komma in där. För någon av dem kommer ju göra stordåd.
Ja. Jag hoppas verkligen att den här trenden med AI-visualiseringar och för det jag lyssnade till där var hur en forskare kan lägga i stor del av sitt liv på att studera upp fram till liksom den kunskapen som behövs, så att säga, för att forska. Och sen lägga 5-10 år på en molekyl och sen kanske det blir någonting eller inte blir någonting. Men när ett AI kan experimentera med miljontals olika molekyler, var på dygnet runt, och där sa de i den här podden Beyond the Valley, så det kan ta flera månader. Fast fördelarna tidigare så gick det inte alls.
Nej.
Så att jag hoppas verkligen att det där kan hjälpa dem nu när tillgången till slantar är lite tuffare än tidigare.
Det är väldigt intressant, och jag håller helt med dig. Och det är också intressant med AI. Man funderar på hur ser jag AI i min vardag? Om man då inte jobbar med inom hälso- och sjukvård eller vad det kan vara. Så många av dina lyssnare har säkert en robotdammsugare.
Som man har döpt.
Som man har döpt i någonting, ja. Exakt. Men de nya robotdammsugarna är ju egentligen ett AI-verktyg eller ett resultat av AI. För de försvinner ju iväg till de ställen i din lägenhet eller hus som är mest smutsiga. Och det är ju maskininlärning på ett väldigt tydligt sätt. Jätteintressant, tycker jag.
Ja, det är jätteintressant. Jag började bara sväva iväg och fundera på var hemma hos mig är det som smutsigast. Jag skyller på barnen.
Ja, men du har tre kids.
Ja, exakt. Sen gick ju du över på den journalistiska banan och är prisbelönt ekonomijournalist. Vad var det som lockade där?
Alltså, jag har inte gått över till den journalistiska banan. Jag har alltid skrivit antingen för våra kunder på SEB eller i andra sammanhang. Så att jag bestämde mig för att jag ville snarare bli företagare.
Mm.
Så jag såg upp mig från banken, trots att jag trivdes väldigt, väldigt bra. Men jag ville liksom prova någonting nytt. Det var väl, någon var tvungen att ge liksom 40-årskrisen ett ansikte. Så att jag startade eget konsultbolag, och i det så är en viktig del i att jag skriver krönikor i Dagens Industri. Och det har jag fortsatt med varje vecka sedan dess.
Men då är det ju egentligen inte, för jag förstår ju vad du menar som analyschef på SCB. Så det ska ju matas ut klok visdom och som man sa på CNBC, make sense of it all. Det är kanske då inte så stor skillnad att gå från ett SCB och kommunicera med deras kunder exempelvis då. Och att faktiskt kommunicera med 400 000 läsare på DI i krönikor.
Nej, det är ingen större skillnad. Skillnaden är väl möjligen att jag slipper vårt morgonmöte 07.30.
Skönt. Jag förstår precis, jag är ingen morgonmänniska. Under din karriär har du jobbat utom...
Man får mindre bonusar också, kan jag säga. Man
får mindre bonusar också. Ja, exakt. Under din karriär har du ju jobbat utomlands, både i Danmark som du var in på, en hel del i Asien. Hur har det skilt sig jämfört med Sverige, och vilka erfarenheter och influenser känner du att du har nytta av idag? Jag har ju förstått att din relativa optimism, eller en del av den i alla fall, kommer från din tid i exempelvis Vietnam.
Vietnam påverkar mig en del, för att jag tycker att det är så fascinerande och inspirerande när man är till exempel i Vietnam. Där är ungdomarna hoppfulla om framtiden. Och ett tag så hade jag lite ett ideellt projekt. Jag undervisade lite på en handelshögskola i Vietnam. Men betalningen var att jag fick dricka kaffe med studenterna.
Okay.
Och höra den storyn, vad de vill. De vill någonting. De liksom, och det är gulliga historier liksom om min dröm är att få komma till Paris. Liksom. Och så tänker jag, nu vet jag inte hur gamla dina barn är, men jag kan tänka mig om du skulle säga liksom, ja men så på påsklovet åker vi till Paris. Ja men pappa, där var vi på höstlovet. Och den typ, nu ska jag inte dra ner dig i något träsk här, men den typ, alltså den här liksom oerhörda liksom optimismen och tron på att vi kommer få det så mycket bättre i framtiden. Den är så tydlig i till exempel Vietnam, och de har ju helt rätt. Våra kids har ju helt fel när de säger och tror att de kommer få det så mycket sämre. Jag menar, en del av, nu pratar jag inte om dina och mina barn, för de är ju förträffliga. Men andra.
När de sover.
Andras ungar. Andra ungdomar i Sverige och i västvärlden. En del av dem tror ju bara att det finns ju ingen framtid eftersom planeten ändå kommer att brinna upp. Så då kan vi lika gärna liksom dö idag. Det är den ena delen. Den andra delen är ju de som har någon sorts idé, som en del nationalekonomer också har, om någon sorts sekulär stagnation. Att vi liksom, det kommer inte bli bättre. Och de har ju helt fel, och ungdomen har ju varit förtappad, det sa ju Strindberg för 100 år sedan också, eller mer än det. Men där skulle man ju önska, och det är en viktig uppgift för oss, för dig och för mig och för andra som talar och skriver för många människor och för alla som är föräldrar, att förmedla budskapet till våra ungdomar att det blir bättre. Vi kan få det bättre.
Jag blir ofta väldigt fascinerad och förvånad när man tror att tillväxt och hållbarhet står i motsats till varandra.
Exakt.
Och jag menar, om man nu tror att det aldrig kommer bli bättre, att vi inte kan ta oss härifrån, att vi inte kan ha någon tillväxt. Nej, men så här, kom ihåg när vi sprang med skygglappar kring ädla delar och jagade vildsvin på savannen för mat på inte ens bordet utan på marken så att säga på eftermiddagen. Vi kommer få det bättre. Ja. Det är ju allt annat är ologiskt.
Ja. Och det tänker jag mycket på. Jag har ju skrivit ett par böcker om framgång och så, och där kan man ju lätt liksom tro att om man inte läser den utan bara tittar på rubriker och sådär, att man liksom menar att Sverige till exempel har gått kräftgång under de senaste 50 åren. Det stämmer ju inte alls. Det som har hänt i Sverige till exempel är att vi har tappat vår relativa position i olika ligor. Vår BNP per capita i relation till andra länder har ju kommit ner något, men vi har ju blivit så mycket rikare i absoluta termer. Och det ska man inte glömma bort.
Nej, det är väl lite grann som om man tittar på ett börsbolag som har sett sin marknadsandel sjunka lite grann, men den totala adresserbara marknaden har ökat jättemycket.
Exakt så.
Vilken har varit den största framgången respektive motgången då, skulle du säga?
Tänker du investeringsmässigt? Eller?
Ja, det, vi kommer tyvärr till portföljen sen också. Men jag vill inte få det på dåligt humör, så vi tar den sen.
Men, nej, men jag har varit otroligt lyckligt lottad. Två fantastiska barn. Och, så att jag är bara så glad och tacksam.
Börsen just nu då, AI-febern, uppgången i USA, Tina som blev tara, inflation, deflation i Kina. Det är jobbigt med priser på fläskkött där, som är en jättetung komponent i deras KPI, kommande räntesänkningar, postpandemi och allt däremellan. Börsen just nu, hur tänker du kring den?
Jag tänker att den har gått upp mycket. Och det är AI-drivet. Det är de magnifika sju plus ett par hälso- och sjukvårdsbolag, alltså Novo Nordisk, Eli Lilly, som har dragit ett stort lass. Det som gör mig hoppfull, det är att den normaliseringsprocess vi är inne i nu, från excesserna till den rejäla korrektionen, och nu är vi liksom i en normaliseringsfas. Då kan man tänka, om man då ska spela lite smart, som många försöker sig på men ingen lyckas med, men nu har det gått så mycket, nu ska vi vara väldigt försiktiga. Nja, har det gått så mycket? Alltså jag tänker att, har medianaktien verkligen kommit upp så mycket? Alltså den här aktien i mitten, om vi ska uttrycka det enkelt.
Medianportföljen på Stockholmsbörsen från toppen 21 är nästan 50% exakt. Fortfarande.
Och det är det som gör mig hoppfull. För att, jag menar, visst, det har gått mycket. En del storbolag har gått väldigt, väldigt starkt. Men medianbolaget har ju inte lyft. Så jag tänker att nästa fas, det är att vi faktiskt lyfter de här lite mindre bolagen. Och mindre, jag menar, nu har vi börjat prata om liksom, de mindre bolagen som ska gå starkt. Securitas är ju uppenbarligen ett småbolag, anses det som.
Exakt.
Och den aktien har ju till exempel gått väldigt mycket nu under de senaste månaderna. Jag tänker att det också finns plats för de som är lite lägre, med lite lägre börsvärde.
Och sen när man säger Securitas så tänker jag på Melker Schörling också, att man med rätt ledare, rätt ledarskap också kan se mindre bolag frodas och växa upp och bli stora bolag över tid. Och det här också som gör att man blir så obotlig optimist när det kommer till börsen och den här finansiella Indiana Jones-känslan att man vill hitta nästa guldkorn.
Ja. Och precis så. Och där tycker jag det är så fascinerande med företagskultur. Du och jag har ju pratat lite om det i andra sammanhang. Men liksom, företagskultur, vad är det som bygger ett företag? Vad är det som gör att när man kommer in i ett visst företag så kan man känna det i väggarna? Redan när man kommer i receptionen så förstår man att det här är bra grejer. Och gärna då företag som ägs av riktiga personer, inte av någon tråkig pensionsfond. Och det är sån tur, tycker jag, man har i livet, framförallt när man har varit med några år, att man kan försöka och identifiera de där bolagen. Man lyckas inte alltid, men jag tycker det där med företagskultur, det kan man känna av. Jag har varit till exempel på ett bolag där jag kände det rakt motsatta. Och så pratar jag, och jag ska inte nämna vilken det är. Det är ett stort bolag. Och man känner redan liksom i receptionen att här vill jag inte vara. Jag vill inte vara här. Ta mig härifrån. Och jag har varit på det bolaget i olika former. Jag har varit där och ja, i massor med olika former. Så. Och jag känner folk som har jobbat där. Och nej, tack. Och sen omvänt så finns det bolag som man bara känner, här är högt i tak. Här är det bra.
Och det är ju just det där också, så man kan ju läsa kvartalsrapporter, årsredovisningar, titta på hemsidor, men har man den ynnesten att träffa bolag, komma ut, och annars får man gå på en aktieträff med aktiesparen eller vad den kan tänkas vara, det finns någonting där.
Ja.
Och den här magkänslan ska man inte underskatta, och speciellt ju äldre man blir, ju mer erfarenhet man har i bagaget.
Och jag tyckte det var intressant, jag lyssnade, förra veckan hade du ju Patrik Wallén, ordförande och medgrundare i Volati, som gäst här i podden. Han är ju inne på det spåret. Och han kan grejer.
Och han kan grejer. Hör det, Patrik.
Jag mässade faktiskt honom efter ditt avsnitt och sa att nu kommer jag sänka den intellektuella nivån i Niklas podd.
När det kommer, ibland när börsen är het, som den var 2021 i Sverige och runt om så att säga, eller kanske som den är nu i USA med Magnificent Seven som du var in på, uppgången har ju varit lite smal men börjar breddas, så är det alltid någon som drar parallellen till 99. Vi vill ha olika löneförhöjningar och vi förstår varför priset på smör stiger över tid. Men börsen, om den stiger, då måste en krasch vankas runt hörnet. Det slår aldrig fel. Det är alltid någon som säger det. Hur skulle du jämföra nutiden med IT-euforin kring millennieskiftet när du tyvärr då satt med kompisarna på obligationssidan?
Ja, men det är alltid mer intellektuellt att se utmaningar. Det är alltid mer intellektuellt att se problem och prata om stagnation och hot och sådär. För då har man ju vänt på alla stenar. Det är ju vi naiva optimister som bara tittar på den vackra mossan på stenen. Vi lyfter liksom inte på stenen, det gör bara de smarta människorna. Vi har roligare och förhoppningsvis blir vi också mer välavlönade på det. För det är smartare sätt att investera. Det finns ju likheter mellan 99 och nu. Det måste man ju säga. 99 från 1 oktober 99 till toppen 6 mars 2000. Trots att Stockholmsbörsen gick upp 84%. Det var en rejäl boom. Och då, liksom nu, så var det allting som var lite IT-relaterat. Det älskade man. Och det var ju nästan så att liksom städbolaget hos IT-bolaget kunde man liksom köpa för att det där kommer bli så bra. Liksom. Och där finns väl vissa likheter med nuet och Nvidia och allt sånt där. Samtidigt var det ju en annan väldigt klok investerare som sa att ser jag en bubbla så springer jag dit. Man ska inte springa ifrån den, för det är väldigt svårt att identifiera en bubbla förrän efter den har brustit. Mm. Och det var ju Greenspan som sa att man inte kan identifiera en bubbla förrän efter den har brustit.
Och behöver inte spricka?
Nej, vad vet jag? Jag menar, skulle du och jag tro att vi är smartare än den kollektiva visdomen på hela liksom, den amerikanska börsen? Mm. Jag tror inte det, eller du,
nej, det
du
inte
kanske
jag heller.
Är det, men inte
nej,
jag.
Nej, inte jag heller.
Så att, jag, liksom, att hålla på och försöka blanka Nvidia, nej tack.
Men faktum är ju att permabjörnar inte sällan får mycket medialt utrymme.
Ja.
Det här påverkar privatsparare där ute. Folk får ont i magen. Man blir nervösa. Man tänker att den här vd-börjaren borde förmodligen vara smartare än mig. Det kanske är bäst att jag säljer.
Ja.
Och jag förstår att man vill ha andra perspektivet också. Att det blir lite smaskigt med de här. För att det drar till sig mycket läsning och sådär. Hur ska man tänka kring det här?
Jag tror att media ger kunden vad kunden vill ha. Och kunden, det vill säga läsarna, är ju masochister.
Mm.
Och då tycker man om att läsa negativa saker. Och det är klart, det är ingen rolig och spännande eller särskilt sexig läsning att höra talas om att du väckte dina barn och sen gick de iväg till dagis och skola och sådär. Och så lärde de sig lite och sen kom de hem och så spelade de handboll och sen gick de och la sig. Liksom. Det blir inget spännande. Katastrofer går ju fort.
Ja.
Och det gör nog att vi dras till det. Och nu på sistone, jag fascineras och brukar klippa och klistra lite i olika tidningar. Så drar jag mig till minnes för några veckor sedan så hade Dagens Nyheter hade en väldigt fin artikel med någon sorts halvrubrik att idag kommer lönen, snart är lönen slut. Ja, det är
de var.
Den inställningen
de
kan man ju också
ha. Skön syn på livet. De har ju rätt kanske, men tack för den.
Ja. Och där har vi också nu under det senaste året med monsterräntan haft många sådana här rubriker som till exempel dömer ut fastighetsbranschen för all framtid. Alltså det finns några rubriker om att boprisrallyt kommer inte igen. Det står inte att boprisrallyt kommer aldrig mer igen, men kommer inte igen. Alltså då har man ett ganska historielöst perspektiv på sakernas tillstånd. Vi har ju i Sverige ganska bra statistik på bostadspriser sedan 1700-talet och i Storbritannien sedan 1400-talet. Och över tiden så lyfter ju bostadspriser med nominell BNP. Alltså omsättningen i ekonomin plus inflation. Över tiden. Sen ibland blir vi superbullish och sen ibland blir vi lite deppigare, men över tiden. Så vi är så snabba på att döma ut saker. Trots att det går emot hela historien, för saker och ting blir ju bättre.
Mm. väldigt sunt. När du säger att saker blir bättre, jag tror att alla av oss har en bättre levnadsstandard idag än den mest välbärgade kungen för ett antal hundratals år sedan.
Ja, ja.
Så det, vi har fått det bättre. Mm. Nyligen skrev du en krönika i DN i rubriken, citat, ängsliga riskerar missa rallyt, slutcitat, där du menar att det är lätt att måla upp kortsiktiga hot, men bättre att fokusera på långsiktiga möjligheter. Och när börsen stiger mycket så är det många som tycker att den är dyr och få vill jaga aktier norrut. Men om vi hamnar i ett läge där vi får en sättning, en korrektion eller kanske till och med en björnmarknad, då är det ju många som blir riskavärta och känner att risken har ökat. Reptilhjärnan gör oss inte en tjänst här.
Nej, och det är ju så intressant, för jag menar, nu befinner vi oss här på Carnegies huvudkontor i Stockholm. Lite längre ner på Regeringsgatan så har vi NK. Och när det är rea på NK, då springer alla dit. Men när det är rea på börsen, då springer alla därifrån.
Ja, det är väldigt tänkvärt. Och också just de här orden, om man kommer ihåg någonting från den här podden, kom ihåg det här nästa gång det bränner till lite grann.
Ja, ja. Och sen, det betyder ju inte att det är liksom ett rakt uppåtstigande börs. Liksom. Och det är klart att det kommer komma rekyler, jag menar, i år. Det är väl klart att det kommer bli det efter en ganska fin start och så. Men det jag tror makromässigt, det är att om vi är inne i den här normaliseringsfasen som jag tror mycket på, det betyder inte att jag tror på någon boom i världsekonomin, där är vi inte. Men vi säger normaliseringsfas och det är liksom lite halvtråkig tillväxt, men ganska fin produktivitet, det kan ju lyfta marginalerna. Och det tycker jag är ganska hoppfullt. Sen kan det ju vara så att vi får de där rekylerna på vägen, men det viktiga att identifiera, det är om vi står inför en finanskris eller inte. För finanskriser säger vi nej tack till.
Finanskriser säger vi nej tack till.
Det är inte på G.
Nej.
Bankerna är sönderreglerade på ett sätt som är ganska obehagligt, korkat gjort av våra politiker. Men nu är det som det är med det. Det gör det svårare för många företag att få tag på kapital. Inte för Atlas Copco och de andra stora, men för mindre företag. Och det är väldigt synd. Då är det bra att vi har nischbanker. Mm. Det är jäkligt bra. Alltså Norion Bank och sånt där. Det är viktiga grejer. Men jag tror att det som vi kan konkludera, det är att vi inte är på väg in i en finanskris. Mm. Och är vi inte det, då är det grönt ljus. Ja. För de som är lite mer långsiktiga, sen återigen, det kommer gå upp och det kommer gå ner, men för de som är långsiktiga, nej tack till finanskris, är det en finanskris? Nej, det är det inte.
Nej tack till en finanskris, magiskt. Ja, för här tänker jag också någonstans att jag har förstått att vi har tolkat det europeiska regelverk lite lättare än andra länder, vilket har gjort att det har varit lätt att köpa ut svenska bolag genom åren. Många har blivit uppköpta. Många vurmar och kommer ihåg att Scania, det skulle aldrig ha sålts ut. Exempelvis då.
Swedish Match, jag saknar dem.
Swedish Match, det var, de var ju herre på täppan när det kom till återköp.
Halva
stocken sedan 97-98.
Fantastiskt bolag.
Och här någonstans...
Ängsliga svenska pensionsförvaltare som inte vågade ta i dem.
Nej.
För att de tillverkar snus.
Och nu Saab.
Ja.
Nu, vad snabbt perceptionen har kunnat vända med tanke på den situationen i omvärlden som vi befinner oss i. Nu har det svängt rejält.
Det har svängt rejält. Saab är ett utmärkt exempel. De flesta av dina lyssnare kan säkert storyn, men det handlar ju om att svenska pensionsförvaltare var så ängsliga så de ville inte röra Saab-aktien. Och det var massor med fonder som hade samma inställning. Trots att vi kom på sen när Ryssland invaderade Ukraina att det är en rätt bra idé med försvar. Och då omprövade man sitt ställningstagande. Jag träffade igår en vd på ett oljebolag. Och det är naturligtvis samma sak i den bemärkelsen att ingen vill röra vid olja. Alla konsumerar den, men ingen vill äga ett oljebolag. Och det är inget, om man inte är klimatförnekare så är det väl ingen tvekan om att oljekonsumtion är inte så bra. Det är dåligt. Problemet är bara att vi vill också kunna promenera på asfalt. Och vi vill också kunna producera respiratorer och tennisbollar. Och då behöver vi vår olja, än så länge. Men då borde det vara rimligt att vi accepterar en produktion av olja eftersom vi alla konsumerar den. Men det där är svårt.
Ja.
Och återigen, ängsliga pensionsförvaltare vägrar att befatta sig med detta.
Ja.
Och jag har förstått att en rad oljebolag kan ju inte ens en gång liksom få någon form av lån.
Man gör det för enkelt för sig. Ja, man orkar inte med den här perceptionen och frågorna man kan få av media och, ja, och fondandets kunder etc. Även om man kanske tycker att jag borde vara där och borde försöka påverka. Och vi är beroende av det i vårt samhälle. Så att ni är inte beredda att ta kosten för vad det innebär om vi skulle sluta med det imorgon. Ja. Men vi kan bli mer effektiva, ja, och gå mer åt det hållbara hållet. Är man lite för slö?
Ja, men det är man ju. Och för ängslig. Mm. Och det där är ju så tråkigt. Mm. För att olja tycker jag är ett väldigt fascinerande exempel. Mm. Just eftersom vi alla använder den. Mm. Men ingen vill äga den.
Du nämnde tennis också. Du känns väldigt tenniskompatibel.
Jag är inte så bra på att spela, men jag är otroligt nördigt intresserad av tennis. Jag älskar allting runt omkring det. Och följer massor med olika spelare och har alla olika appar och betalar en del för det.
Invid Alexander Boman, han är en sån person, aktienörd, som älskar att tälta i en Excel-kolumn. Mm. Och han brukar ibland säga, Niklas, kolla vad jag hittar på nu här. Och en sån var en bild, det här är i och för sig några år sedan när vi var på Avanza, där han visade att storbolagen, de fem största bolagen i Sverige kontra USA, att det var väsensskilt. I USA var de fem stora grundade i snitt 1989. Mm. Apple drog ner det där ganska mycket.
Och så är det 1880 eller?
Sverige slutade på 1800-talet. Ja. Apple är ganska gammalt, de andra där i var lite yngre. I Sverige har vi sett många bolag köpas ut för att vi har tolkat regelverk mera frikostigt än andra, så att vi har blivit av med många bolag. Men jag förstår inte hur vi inte kan ha producerat många av morgondagens bolag. Andra har ju uppenbarligen, ja, lyckats.
Jag håller med. Och det är fascinerande när man tänker på liksom, vad är det, SE-banken från 1856.
Ja.
Alfa Laval någonstans där lite senare kanske. Men på 1800-talet. Atlas Copcos bakgrund och så vidare och så vidare. Samtidigt får man ju säga att det är fascinerande hur bra de här bolagen har lyckats förvandlas till någonting väldigt modernt.
Mm, världsklass.
Alfa Laval är väl ett jättebra exempel på det här. Liksom, men nu är det miljöteknik. Mm. Och bankerna har lyckats alldeles förträffligt tycker jag. De är också väldigt duktiga. Så att grattis till dem som har lyckats så bra att hänga med sin tid. Och det är ju svensk industrihistoria. Jag menar, SEB, om jag får ta den banken som jag har jobbat mycket på.
70% av alla på Carnegie känns det som att de någon gång har varit på SEB. Jag tror väldigt många blir väldigt glada om att du tar SEB som exempel.
Ja, men jag blev så glad när jag kom in här första gången på Carnegie och träffade massor med gamla kompisar. Och de allra bästa av mina kollegor har om någon anledning hamnat just här. Men SEB som finansierade den svenska exportindustrin på 1800-talet, slutet av 1800-talet. Och sen har det fortsatt. Man har vuxit tillsammans. Liksom Atlas Copco där och Alfa Laval där. Och sen har de fått finanserna via svenska banker. Och det har ju gått så bra. Mm. Sen är det ett underbetyg att vi inte har fler storbolag födda nu de senaste decennierna. Ja, det är klart det är. Det är det ju. Samtidigt, du och jag var på ett annat seminarium igår där vi lyssnade på lite olika personer som berättade om de svenska techbolagen som ju växer ganska bra. Där får man väl säga att vi har ju tydligen lyckats ganska bra. De har ännu inte kommit upp till OMX30-listan. men det medan man samtidigt dissar alla unga för att de är så pessimistiska och slöa, så får man ju säga att det finns många, många som startar fina företag.
Ja, i en krönika nyligen skrev du ju citat, det finns en ständig oro för sämre produktivitet i världsekonomin. Mm. Börspessimister älskar att dra fram det här resonemanget, men aldrig tidigare har innovationerna varit mer hoppfulla. Klart att det ändrar utsikterna,
ja,
slutcitat.
Ja, men så är det ju, och det är sånt, om man får uttrycka sig så, jäkla dravel från de här nationalekonomerna. Man försöker räkna på någon sorts produktivitet, men alltså,
de borde ju resa i världen istället.
Ja, men lite så, jag menar, det är väl klart som korvspår att vi gör så himla mycket grejer i vår mobil och vi har det mobila bank-idet så vi gör att vi möjliggör att vi kan deklarera och vi kan betala våra räkningar istället. Jag menar, för 30-40 år sedan gick ju folk in på banken för att betala en räkning.
Ja.
Men bara en sån sak.
Ja, och ska jag bara tillägga här kort att Dagens Industri har ju ett digitalt arkiv från 1976 ja. Och av någon konstig anledning...
Jo, men då föddes tidningen.
Ja, och av någon konstig anledning, det är inte så att jag inte har saker att göra, jag har aldrig tid känns det som, men jag har ändå letat mig in där och kollat gamla tidningar och klippt ut...
Det, ja, det är liksom. Jättekul.
Och en sån... Ett tema där som var väldigt stort under de här åren, det var kalkylatorerna. Och hur jädrans svårt det var att konkurrera med Japan. Och nu har vi ju vår iPhone.
Ja, bra exempel. Jättebra exempel.
Alltså det var helsidor på hur svårt, det var helsidor med reklam för miniräknare. Ja. Och sen kom det som efter åren, nej alltså det går inte, ja. Det är så jädrans svårt. De producerar så många miniräknare. Och nu ser vi det som en självklarhet att telefonen är en schweizisk armékniv.
Ja. Ja. Det är ju klart att livet blir bättre. Alltså jag menar, produktiviteten är fantastisk. Och bara det att vi går omkring med liksom ett uppslagsverk i fickan. Alltså Google, det är ju alldeles underbart.
Finns det några trender som du känner är spännande då? För nu är det så att vi har sett det som har hänt i Kina senaste åren med försörjningskedjor och vi har sett sjöfartskrisen i Röda havet. Så nu ser vi att väldigt många bolag vill flytta hem en del av produktionen till Europa, en del till Sydostasien. Det här ger ju någon form av renässans för industri 4.0 med robotisering, automatisering, digitalisering. Additiv tillverkning finns också kvar som trend. Generativ AI etc. Finns det några trender där ute som du känner är extra spännande?
Ja, men det är ingen tvekan om att en del produktion tas hem. Många vill inte vara i Kina av olika skäl. Och det kan man ju verkligen ha förståelse för. Och då flyttar en del produktion till Vietnam exempelvis. Och en del tas hem till Europa. Och det möjliggörs ju av den nya tekniken. Mm. Och det behöver ju alls inte betyda att kostnaderna egentligen går upp. Utan kostnaderna kan ju faktiskt hållas nere för att man utnyttjar tekniken på ett annat sätt.
Ja, för då går personalkostnaderna ner. Alltså ja. Antalet mantimmar, man-kvinna, ni förstår. Mm. Antal mantimmar går ju ner, för det är det som är ganska dyrt här.
Ja, precis så. Och det är ju någonting som verkligen skulle kunna gynna Europa, som ju under flera decennier har sett outsourcing av produktion till framförallt Asien.
Mm. För att ha en initierad åsikt så är det ju en fördel att göra sin så kallade DD eller due diligence eller lyncha om man så vill. Det här gör ju du. Du reser världen över för att försöka lära dig mer om bolag och makro. För att lägga det här pusslet, förstå världen, hur allting hänger ihop och i slutändan vart man kan tjäna pengar. Berätta.
Ja, men verkligen så. Jag tror att man måste göra research på plats. Och jag har funnit lite att en liten USP som jag har är att jag inte är rädd för att göra det. Och det skiljer ju mig då från en del andra analytiker som är ganska lata. Och det är positivt. Då har jag ju ändå någon form av existensberättigande. Ja, men för det är ju ändå på marken man förstår både bolag och makrotrender. Det är i på skolan i Vietnam som man förstår vad som händer i det landet och så vidare. Och jag tror att det är väldigt viktigt att läsa mycket, men det är också bra att göra sina besök.
Ja, för det där tycker jag också är jätteviktigt. Jag är ju uppväxt i Aktiespararna och där har vi ju väldigt många bolagsträffar och haft genom åren och har även varit på en del investerarresor och jag känner att man är lite av Kalle i chokladfabriken, man växer, man förstår världen och en del brukar säga då att men, det där går ju att läsa sig till. Det finns ju en kvartalsrapport och en årsredovisning och en hemsida där jag kan läsa.
Känslan.
Exakt. Vad är det man missar om man drar de argumenten?
Ja, men jag tror att, och det är ju en fördel med viss erfarenhet, att man ganska snabbt kan märka av företagskulturen. Jag märkte av det första gången jag kom in på Carnegie till exempel. Folk är rätt hungriga här, man är pigg och vill göra någonting, folk är intresserade. Jag märker det på många andra företag också, där man liksom redan i receptionen så får man en känsla av att folk tycker om att vara här. Det kanske är en opretentiös organisation, lite mer platt, eller tvärtom. Och är det tvärtom och det är byråkratiskt och det är bara fokus på massor med processer och annat tråkigt, då ska man bara fly.
Då ska man bara fly.
Ja.
Du är ju dessutom författare och har skrivit Platt skatt, skatterevision för en ny tid.
Det var kul att du har grävt upp den. Den är gammal nu.
Ja, den är gammal. Vi ska komma in på de böckerna som kanske inte är lika gamla. Men den här skrevs 1998. Så då får man ju unna sig att säga förra årtusendet.
Just det.
Sen har vi ju framgångsresan 2020 då, och sen tillbaka till framgången 2023, det vill säga i fjol då. Berätta lite kort om de här böckerna.
Plattskatt kan jag riva av rätt snabbt. En idé som Hans Peter Larsson, som är skattejurist, och jag hade om hur man på ett väldigt enkelt sätt skulle kunna reformera det svenska skattesystemet. Ta bort den statliga inkomstskatten. Låt alla betala bara kommunalskatt. Plötsligt skulle det göra under för Sveriges konkurrenskraft. Och jag tror stenhårt på det. Jag hoppas fortfarande på det, men ingen annan verkar ju tro på det. Vi tycker ju om våra skatter i Sverige av någon outgrundlig anledning.
Du vet att det är sexigt att betala skatt.
Precis. Det är väldigt sexigt att betala skatt. Det har vi ju tydliggjort många gånger tidigare. Men alltså, helt ärligt, tänk vilka möjligheter. Vi skulle kunna bli ett paradis här. Alltså, folk skulle ju flytta hit för att betala 30% i inkomstskatt. Och då skulle vi få hit massor med smarta människor som skulle kunna göra under för vår ekonomi. Men de andra böckerna handlar om framgång i olika delar av världen. Företag och i länder, regioner. Den senaste boken som kom för ett par månader sedan, Tillbaka till framgången, det är ett resultat av ett samtal som jag har haft mycket med Henrik Renman på Renman Partners, där vi har liksom diskuterat att det är så mycket fokus på vem som har ju tänkt rätt och vem som har tänkt fel om de svenska vägvalen under de senaste 10 åren. Och det kan man ju tycka är en kul politisk diskussion ifall man liksom tycker att man har tid med det. Men man kan också bara vända blad och tänka, kan vi inte lära oss av de länder, regioner, städer som har gjort det bättre än vi? Och därför har vi Malin Lauterbach, Sveriges bästa fotograf, och jag åkt jorden runt och dokumenterat framgång. Det är en receptbok kan man säga. En aptitlig sådan, blandning av lite coffee table och lite text. Där vi berättar om den framgång som finns till exempel i Texas. Mm. Där man ju har lockat till sig massor med smarta företag och företagare. Och det underlättar ju när man har tagit bort inkomstskatten.
Ja, för där får jag ju säga, där var vi på en investerarresa till Texas i fjol. Och här var vi på handelskammaren och där berättade de vitt och brett om Texas och hur liksom, vad attraktionskraften berodde på. Det var naturen och friheten och man kunde självförverkliga sig själv. Ja, the American dream, freedom. Och så tänker man, det är kanske lite att ha att göra med skatten också.
Jag tror att det spelar en liten roll. Och det finns ju andra länder som också gör det. Alltså som, jag tycker Irland är ett jättebra exempel. De tycker ju mycket om att titta på fotboll och dricka Guinness. Och då bjuder man in lite utländska företag som får finansiera kalaset.
Ja, för här tycker jag liksom att du har sagt det här på ett magiskt sätt. Irländerna kom på hur det faktiskt fanns, emot all ekonomisk teori, fanns gratis luncher.
Exakt, det finns en gratis pint Guinness någonstans. Och det var ju att säkerställa att Apple, Meta, alltså Facebook-ägarna med flera lägger sina europeiska huvudkontor där. Och på det sättet har de dels lyckats attrahera massor med bra företag som i sin tur är duktiga skattebetalare. Dels blir det ju ringar på vattnet. Man får liksom intryck av nya människor och smarta människor. Och det blir en kreativ omvandling av det irländska näringslivet. Och som har gått då från att vara ett av de fattigaste länderna i Europa för 50 år sedan till idag ett av de rikaste. Men återigen, försök att attrahera rätt människor med rätt villkor. Rätt människor, rätt företag med rätt villkor. Och då får man inte fega med att dra ned skatten.
Nej, och förutom de här länderna, både då Texas och Irland, så pratar de om ett pulserande Singapore, framgångsrika byar i norra Italien till bergsvägar i Schweiz och Litauen, open for business.
Yes.
Vad var det du fastnade för i de länderna?
Litauen är, precis som du säger, open for business. Det är Business Lithuanias slogan. Välkommen hit. här kan vi göra affärer enkelt, tydligt, minimal byråkrati och låga skatter. Och det har de lyckats bra med. De har lyckats attrahera en hel del fina företag, inte minst inom finansbranschen. Både liksom inom betalningstjänster men också backoffice. Italien, smarta människor där också. De gillar miljardärer. I Sverige är det ju någonting fult, men i Italien har man insett att en miljardär tenderar att sysselsätta väldigt många. Och det är ju allt från att miljardären kanske går mer på restaurang och använder mer kemtvätt och vad det nu kan vara. Och då säkerställer man att man kan betala en låg, relativt låg klumpsummeskatt och sen ingenting annat. Och det gör att det är väldigt många välbärgade människor som nu bosätter sig i Italien. Och det kommer ju göra under. Det har redan gjort det, men jag tror det blir en acceleration.
Ja, vår syn på miljardärer är ju väldigt konstigt, ja, tycker jag. Och där pratade vi med Patrik Wallén när han var här i podden också, mm, om synen, dels med svensk jante, men också hur man tror att det enda man gör är att sitta och fundera på om man ska köpa toppen av Mount Everest. Så det är, ja, inget annat hade kunnat vara mer fel. Nej. Vi har en väldigt knepig syn i, som ett aggregat, men i den här boken så funderar ju du och Malin då på frågan how to make Sweden great again.
Ja.
Hur gör vi det då?
Genom att våga förändra, inte minst skattesystemet, och göra oss mer attraktiva. Och det handlar ju inte om att bara på något sätt gynna miljardärerna, utan det här är ju ett sätt att lyfta hela Sverige. För att det är ju ingen tvekan om att det finns länder som har sprungit ifrån oss. Det betyder inte att Sverige har blivit ett sämre land. Vi har ju bättre välstånd idag än vad vi hade för 50 år sedan. Men relativt andra länder så har vi lyckats mindre bra. Och då tycker jag det är så tråkigt att se det här. Det är ingen liksom naturlag att vi alltid ska halka efter. Och jag är helt säker på att ni på Montrose och på Carnegie, om man ser någon annan göra någonting bättre, då kopierar man det om det går. Och gör det hela ännu bättre. Men det gör man inte inom politiken av någon outgrundlig anledning. Varför inte bara ta den här boken, läs den, kära politiker, och säkerställa att vi har en ambition att vara topp tre i världen, eller vad det nu kan vara. Och då måste man göra saker. Då går det, vi kan liksom inte kombinera lite halvrisig inre säkerhet med världens högsta skatter på arbete. Den kombon är inte bra. Och det som oroar mig mest, det är faktiskt att den yngre generationen flyttar. För på 70- och 80-talet var det rejäl flykt av kapital från Sverige. När vi hade höga förmögenhetsskatter och kapitalskatter generellt och så. Då var det flykt till framförallt Bryssel och Schweiz. Nu är jag rädd för att det är den 24-årige nyutexaminerade akademikern som tar sitt pick och pack och sticker. Och det vill jag förhindra. Och då måste vi nog sänka skatter.
Jag tycker att det där är jätteintressant. Och det är som du säger också. Vi har ambitionen på Montrose att vara världens bästa investeringsplattform. Och det innebär att vi också måste ha koll på alla andra duktiga aktörer där ute. Både i Sverige och resten av världen. Så att jag tror att vi har nog koll på samtliga framstående aktörer runt om på planeten Tellus.
Ja.
Men jag har inte reflekterat kring att politiskt bevandrade intresserade som tycker att det är roligt att ha gjort det till sitt verk inte riktigt gör samma sak. Det är en intressant tanke.
Precis så. Och det är ju så synd för att vi behöver inte en massa utredningar. Vi har gjort det åt dem på ett ganska aptitligt sätt.
Ja, exakt.
Med otroligt vackra, inspirerande bilder också. Så får man väl stå ut med min text också. Lättläst som tusan. Bara läs den.
Bara läs den och hör sen. Du sitter ju även i Rehman & Partners Asset Managements Advisory Board som vi var in på här i början på podden. Vad bidrar du med där?
Jag vet inte för jag är med något advisory board. Det kanske står någonstans. Men det, jag jobbar mycket med Rehman & Partners. Gjort det sedan fondstart nästan. För 15 år sedan. Jag bidrar med lite olika idéer om vart vi är på väg. Och sen så suger jag åt mig all den kunskapen som finns där. För det är så spännande, vi pratade om det tidigare. Men det är så spännande med en sån sektor. Alltså hälso- och sjukvårdsaktier som de förvaltar. Det är så spännande med den sektorn för det är så mycket innovationer. Det händer grejer. Och det känns verkligen som att man har vind i ryggen. Och sen ibland så är ju hälso- och sjukvårdsaktier mindre fashionabla på börsen och ibland är de hetare. Men jag tror verkligen att de kommande 10 åren, det är ett decennium för hälso- och sjukvårdsaktier. Och det är ju inte minst för att vi tenderar att bli äldre. Och sen lägger vi, om vi nu ska prata makro, vi blir äldre och vi lägger relativt sett mer på hälso- och sjukvård ju rikare vi blir. Och det är ju rätt intressant, för att, jag menar, nu vet jag inte hur din finansiella situation ser ut, Niklas, men om du och jag skulle liksom få 1 miljard, så skulle vi inte köpa mer tvättmedel. Och vi skulle nog inte köpa mer liksom Lactacid-tvål.
Nej.
Men vi skulle lägga relativt sett mer, i kronor och ören definitivt mer på hälso- och sjukvård, men också i relation till kakan. Och det är jätteintressant, tycker jag. Och världen blir ju rika. Vi blir ju rika för varje dag som går. Global BNP ökar. Och så lägger man en relativt sett större andel av den kakan på hälso- och sjukvård, samtidigt som befolkningen blir äldre. Och innovationskraften, addera då en touch AI till den cocktailen. Då smakar det gott.
Ja, då smakar det verkligen gott. Jag tänker med sjukvård, det behöver man ju vara som man vill eller inte om någonting händer. Men just det med hälsovård också, att vara mer hälsosam. Att, det vet jag, Tim Cook var med i en intervju här, han var 2018 någonting. Och då sa han det, att, eller om det var 2019, det han vill bli ihågkommen för, det Apple nu ska fokusera på, det är ju just avtrycket när det kommer till hälsovård och alla de här gadgetsarna och AI som du nämner. Jag är helt övertygad om att det finns en betalningsvilja i min plånbok för att bättre förstå mig själv.
Ja.
Och när jag ska sova, när jag ska träna, vad jag ska äta, hur jag ska göra och bete mig för att hålla mig hälsosam och förhoppningsvis leva ett gott liv så att jag får lite mer ränta på ränta effekt i portföljen.
Exakt, man får inte glömma den viktiga vetskapen och lärdomarna från inte minst Warren Buffett, att de riktiga förmögenheterna skapas senare i livet.
Ja.
Och det är ju ränta på ränta-principen. Men just det här att vi blir äldre, vi lägger ner relativt sett mer pengar på hälso- och sjukvård, då är det liksom medvind. Och så återigen, lite innovation på det. Då händer det grejer.
Då händer det grejer. Ett annat guldkorn är att du är styrelseledamot i Mottex och Glionen. Jag tänker att vi ska fokusera lite på den där sistnämnda. Det är ju kungafamiljens investeringsbolag som förvaltar kungabarnens portfölj.
Jag vill inte prata så mycket om det. Det är ordföranden Jan Lindman som får berätta mer om den. Men det som är publikt är ju en årsredovisning och vi förvaltar den portföljen så gott vi kan. Och vi är konservativa, vi är långsiktiga och det har visat sig vara en ganska bra strategi.
Och just på tal om strategi, då tänker jag mig, om du inte vill prata så mycket om Glionen, hur ser din egen investeringsfilosofi ut då?
Väldigt långsiktig, strategisk och fokus på disciplin har jag lärt mig av en klok person som råkar vara Sveriges bästa aktieförvaltare. Men jag ska inte berätta vem det är, för det tror jag inte han vill. Men långsiktighet, strategi, disciplin och försöka att ta kalkylerade risker. Och det betyder inte att man ska vara försiktig i sin aktieexponering. Jag har aldrig under 100% aktier. Så att mot den bakgrunden så är man ju är man ju positivt inställd. För att jag är ganska övertygad om att världen fortsätter att växa. Det betyder ju inte att börsen kommer gå upp hela mars månad, vad vet jag. Det är ingen som vet. Och vi kan ägna oss åt den gissningen. Och det kan ju sådana som du och jag tycker är kul att prata om på en lunch senare. Men jag tror att ta aktierisk, kalkylerad risker, men också vara ganska disciplinerad. Jag tycker de stora, kloka delarna erfarenhetsmässigt, det är ju de risker man har tagit i bolag som man verkligen tycker om. Man struntar lite i, fel att säga, men nästan struntar lite i värderingen.
Ja.
Och hoppas att om 10 år så kommer det bli väldigt mycket bättre. För att de här bolagen växer. Och de är lönsamma. Och ibland så tycker jag att vi är lite väl modiga när vi satsar en allt för stor andel av en påse pengar på icke-lönsamma förhoppningsbolag. Det tror jag är ett misstag som vi alla har gjort från tid till annan. Och det är en ständig läxa att lära sig. Sen ska man ju också satsa på dem såklart. För jag menar, någonstans får ju något bolag börja. Men jag märker att det är där de flesta av oss har liksom tagit de värsta nitlotterna.
Jo, för vi har ju pratat om det här tidigare i podden också, om att det kanske har varit lite galna tider räntemässigt med negativa räntor. Men samtidigt också att det kanske behövs perioder som exempelvis IT-euforin, IT-håsen, där väldigt många olika typer av bolag och idéer får finansiering och vissa kommer förändra världen för all framtid. Men är det den typen av investeringar som kommer gå jättebra, så behöver du ju bara en brödsmula av portföljen initialt också.
Ja.
Inte 10, 20, 30, 40, 50% av portföljen. Men det känns som att du är en person som inte fastnar vid ett högt P-tal exempelvis idag, utan faktiskt walk the extra mile och titta runt hörnet och strukturella trender och megatrender och fundera på vad kommer morgondagen och kommande årtionde erbjuda.
Ja, men jag tror att det är så man ska tänka. Och jag tänker också att man ska ha en portfölj som är ganska koncentrerad. Antingen naturligtvis om man outsourcar den till Carnegies diskretionära förvaltning, som ju faktiskt gör det otroligt bra. Jag är så impad av dem.
Men alltså, jag tänker mig, du som älskar aktier.
Jag vill ju såklart.
Du ringer varje dag. Vad har du gjort idag? Har du köpt någonting?
Nej, men jag bara gått igenom portföljerna och det måste jag säga, det är imponerande risk-reward från Carnegies diskretionära förvaltning. Men det jag tänker i den egna förvaltningen och där jag hjälper till med förvaltning i olika sammanhang och sådär, det är ju liksom att man har en bas på kanske 2/3 av portföljen som är kanske, säg, en 10 bolag som är i världsklass och som har höga marginaler, de växer. Och de har vind i ryggen eftersom de seglar med de globala megatrenderna. Och sen pilla inte på den. Gör ingenting. Låt den vara. Och det är liksom basen i portföljen. Sen kan man ju krydda den med någonting annat som ska förhoppningsvis växa ännu mer. Och det måste man ju ha som ambition, att saker och ting ska växa ännu mer då än det mest stabila.
Men jag tänker, du har ju alltid börsklassögonen på dig.
Ja.
Vart hittar du då inspirationen till nya bolag och nysta lite grann i, som kanske också i slutändan förtjänar en plats i portföljen?
Ja, men det är att jag träffar massor med människor. Jag träffar trevliga människor, kunniga människor som du, dina kollegor här. Pratar med många, många människor hela tiden och läser mycket och får inspiration. Sen skriver jag ju aldrig om aktier och ger aldrig några aktierekommendationer, för att det blir så kladdigt. Jag vill inte hamna i någon gråzon som man skulle göra ifall man skulle publikt rekommendera olika aktier. Så jag har aktat mig för det, eller från det. Men som sagt, träffar massor med människor, läser en del och tänker ständigt på detta. Och där tror jag du och jag är rätt lika. Jag kommer ihåg häromdagen när vi gick ner från trappan och vi började prata om Ali Mac-hissen som vi såg där på andra sidan gatan.
Ja, du kom ut ur dörren och sa Ali Mac! Och då tänkte jag så här, this is a fellow aktienörd. Det var solklart. Det gick inte att ta miste på.
Det är ju så otroligt intressant. För när man börjar tänka så, vi borde ha ett extra, något språk för det, aktiska. När man börjar tänka på börsspråket eller aktiska, så blir ju livet blir ju också roligare. Man tänker liksom, jag tänkte på det liksom, apropå det här med företagskultur. Igår var jag på, som vanligt, på en flygplats. Igår på Kastrup i Köpenhamn. Och sen, vad är det som gör att personalen på, när man liksom checkar in på den här säkerhetskontrollen där vid SAS-grej som har ju sett, då är de väldigt trevliga. Alltså otroligt trevliga människor i just den delen av securityn. Och så finns det andra flygplatser där det är precis tvärtom. Vad är det som har skapat den kulturen och den glädjen liksom? Och liksom, då tänker man också utifrån ett aktieperspektiv liksom. Vilka möjligheter för de där företagen som har den där kulturen?
Ja. På tal om det vi har sagt tidigare, kultur är så otroligt viktigt. Du pratar ju inte sällan, som vi har varit inne på här, om strukturell tillväxt, megatrender, teknologiska genombrott. Vi vill ha den sekulära tillväxten. Mm. Finns det någon favorit du har fastnat för?
Alltså, tar vi sektorsmässigt så är det klart, jag kommer ju tillbaka till mina hälso- och sjukvårdsrelaterade aktier. som ju definitivt har allt det plus innovation. Men om man tar de globala megatrenderna generellt, vi blir rikare. Det är en bra trend. Grattis till LVMH eller något annat som jag aldrig har ägt själv, tyvärr. Jag har bara bittert fått se den där kursen hela tiden. Det är underbart. Men grattis till alla de som har varit med i den matchen. Och det kan säkert fortsätta, vad vet jag. Men vi lägger relativt sett mer på till exempel hälso- och sjukvård. Lyx är ju en del av den globala megatrenden. Säkerhet är också en sån. Det är också med medvind. Dessvärre kan man väl då kanske säga, men nu är det som det är med det. Men där lägger vi relativt sett mer på säkerhetslösningar ju rikare vi blir. Och det kanske är rätt rimligt, för då har man mer att försvara. Så säkerhet är väl en del av en global megatrend. Men sen även det som har blivit lite förhatligt här och nu. Nu är det inte så inne med liksom gröna investeringar och sånt där. Då är vi liksom... var lite hetare för ett par år sedan, och nu har multiplarna kommit ned. Men jag menar, det är väl klart att vi liksom kommer efterfråga mer. Jag kom in här på ert kontor och gnällde lite på luften. Det är klart att vi ska ha ren luft liksom.
Våra utvecklare jobbar lite för hårt. De har tagit all syre.
Ni har lite för många skärmar, tror jag.
Ja, exakt. Ja, men det är lite smaskigt för de som lyssnar på den här bollen. Det är mycket skärmar. Ja. Det var ju det man mätte en gång i tiden. Hur många börsskärmar det var på börsgolvet. Sådär. Vi har inte liksom två rader, att tre skärmar, sex totalt. Det hade varit kul, men...
Exakt.
Men lite för varmt här inne. Och det där har jag också förstått när jag poddade med Gerald Engström, som är storägare i ett bolag som heter Hansa och som grundade Systemair som 27-åring. Mm. Hur otroligt viktigt det är med inomhusklimatet. Mm. Och att det är så vanligt att vi i Sverige tycker att exempelvis ett Nibe, nu är inte Nibe i varmluften längre. Och hur vi kan tycka att värderingen alltid har varit hög historiskt. Nu har den kommit ner ganska mycket även i förhållande till historiska snitt då. Men vi tycker att vad mer finns det att göra? Och så inser man att fast värmepumpar är ett svenskt fenomen, nordiskt fenomen, resten av världen, det existerar knappt.
Nej.
Och det är samma sak med inomhusklimat. Och så har Gerald att nu börjar tyskarna förstå att skolbarnen mår ganska gott och lär sig mer om det är ett bra inomhusklimat istället för varmt, gassande...
Men det är klart det är så.
Ja, men och då tänker jag så här, hur är det möjligt att man inte har tänkt på det tidigare? Men ibland känns det som att vi överskattar världen och tror att alldeles för mycket redan är gjort, när det inte är det.
Jag tänkte på det, jag har lite kontakt med Budde Sonesson på Fagerhult, som hon är vd där, Fagerhult som är världsledande på belysning. Alltså, man häpnar ju när man ser siffrorna hur få det är i resten av världen som har installerat LED-lampor. Alltså, tänk vilken klimatbesparing. Alltså, jag menar, dels är det en besparing i liksom kronor och ören. Och sen är det ju världens energibesparing. Så att det finns många spännande, tycker jag, bolag inom den här, liksom, vad ska vi kalla det, lite gröna tech-sektorn.
Ja, och det är då man också börjar inse att det finns lite, just det med spännande teknologiska skiften och vad som finns att göra där ute för de smarta hjärnorna som tänker till lite grann. Ja. För jag poddade med Johan Hjertonsson för något år sedan.
Jag lyssnade på det.
Och då sa han ju också att nu börjar vi fundera kring, nu är inte han på Fagerhult längre, men fundera kring hur kan man använda LED-belysning och koppla in smart LED-belysning som också ser rörelsemönster. Dels när någon är i rummet så att det tänds, men också om det är avvikande rörelsemönster. Och hur kan vi samarbeta med Securitas?
Oh. Alltså, det är jätteintressant. Alltså, om Bodil lyssnar här, liksom. Båda Latour-bolagen här, vi tar Securitas och Fagerhult. Alltså, tänk bara om man får ihop det där på något sätt då.
Så det är den liksom tidsepoken vi lever i. Det är otroligt spännande.
Men det är också intressant, apropå... Jag lyssnade faktiskt, jag kommer så väl ihåg den där podden. Nu är den väl ett år gammal, tror jag. Din intervju, långa intervju med Johan Hjertonsson.
Ja, det blir
så. Jag gillar det. Han har ju lyckats på olika ställen att skapa företagskultur. Och är en kulturbärare, och jag tyckte det var så roligt när jag lyssnade på honom om just det han sa om Fagerhult, och liksom man kände den här passionen.
Ja, man blir exalterad.
Ja.
Och det får man inte ifall man drar argumentet att man lika gärna kan läsa kvartalsrapporten eller årsredovisningen eller läsa på hemsidan.
Nej.
Så är det. Punkt.
Men också lyssna på många poddar. Ja. Där måste jag ge cred till dig. Jag är en stor poddlyssnare och lyssnar alltid på dina. Både Montrose nu, de här 5 avsnitten har det väl varit, va? Och dina andra poddar såklart.
Tack så jättemycket. Det värmer att höra. Ger energi framåt. Och på tal om framåt, vilka skulle du säga är de största riskerna då som du ser?
På kort sikt kanske inflationen. Jag har varit av den bestämda uppfattningen att inflationen kommer att kollapsa för att vi privatpersoner har haft det lite besvärligt nu när räntan har varit hög och lite så. Och då håller vi i slantarna. Och då köper vi ingen soffa ifall det inte har halverats i pris. Och då faller inflationen och så blir alla glada igen. Och det är huvudspåret. Och det tycker jag fortfarande är huvudspåret. Och inflationen har ju fallit runt om i världen. Så att huvudspåret, inflation ned. Men så börjar man tänka, liksom, kan det vara så att företagen har fått smak på det här med högre marginaler. Och du och jag tycker ju om höga marginaler. Vi tycker ju att...
när vi inte är på konsumentsidan.
Exakt. När vi inte måste betala själva. men det är ju som Rina Andersson har konkluderat efter ett mycket framgångsrikt liv i näringslivet. Priset är ju vad kunden är villig att betala. Och man tenderar ofta att underskatta den liksom, möjligheten att höja priser. Och nu tror jag att en del företag har fått smak på det. Och det är ju smart. Men det skulle ju vara liksom en liten risk i hela den här inflationsscenariot. Så det är väl en sån risk.
Jag är i ditt läge där också. Jag vet inte vem jag är och har den åsikten. Men ditt läger om kollapsad inflation. Och jag tänker mig också att dels har vi nu haft deflation i Kina i 4 månader. Nollutveckling i 2 så senaste halvåret. Nu hade de faktiskt inflation i februari, vilket säkert glädjer dem. Det är lite jobbigt att fläskpriset väger så tungt i det.
Ja, just det.
KPI-kor. Men också teknologisk utveckling och den generativa AI-trenden som vi ser, som vi har pratat om här i podden, som ökar produktivitet, effektivitet och sänker kostnader. Det känns som att rimligtvis så är det mycket som talar för att nej, vi kommer inte se permanent väsentligt högre nivå på inflationen. Men,
jag tror definitivt, jag håller med dig 100% och jag tror att alltså produktiviteten, den liksom borgar för en låg inflationsmiljö. Och marknadsekonomi som föder produktivitet, ja, men då är inflationen död. Och det är vad jag tror och hoppas. Men återigen, liten brasklapp där för att vi kanske har fått liksom företag, butiker och fått lite smak för det där med högre marginaler. Och det kanske gör att inflationen inte liksom rasar så mycket mer härifrån på kort sikt.
Nej, och jag läste också en artikel om att Kina vill kickstarta sin ekonomi och att det har varit lite segt här efter pandemin, att man inte har fått den rivstarten man riktigt trodde på.
Nej.
Och att man nu vill öka upp och få igång ekonomin och man vill lägga det mycket på exportbenet. Och i Kina så har de ju 1,4 miljarder människor, man är inte störst i världen, man blir omsprungen av Indien förvisso. Men där, jag tror att det var Financial Times som skrev om att landet inhemskt kan inte absorbera nu all produktion. Alltså att det finns en risk för att vi liksom, de exporterar jättemycket varor och deflationistiskt tryck som i början på 00-talet. Och vad kommer det kunna tänkas innebära?
Då är vi tillbaka i låginflationsmiljön som var före det här uppstället. Exakt så.
Det är därför det är alltid spännande i den här världen. Det är aldrig tråkigt. Idag har du ju ett rådgivningsuppdrag för Carnegie och faktum är ju att du redan känner många i huset.
Ja.
Väldigt många i huset. Många gamla kollegor. Man påminns om hur branschen är en liten ankdam. Du har jobbat med Carnegies mångåriga vd Björn Jansson som man har kunnat lyssna till här i podden. Fredrik Letma som är chef för Private Banking. Albert Hammar som är Head of Sales Marketing på Private Banking. Och vår styrelseordförande Anders Jonsson.
Mm.
Som dessutom är den bästa chef du någonsin har haft.
Ja, så är det faktiskt.
Berätta om det här uppdraget och varför, också på tal om kultur och att det handlar om människor. Varför Anders var en så pass bra chef. Sen får du gärna skvallra någonting om Björn om du vill.
Jag såg minsann dig och Björn häromdagen. men jag kan börja med den enkla delen. Anders Jonsson, styrelseordförande på Carnegie. Han var en fantastiskt bra chef. Han är opretentiös och tydlig. Och det är väldigt trevliga egenskaper. Han var väldigt tydlig, ställde höga krav och sen var han fullständigt opretentiös. Det är inga divalater där och behandlar alla människor på samma sätt. Så en bra person dessutom. Dessutom väldigt trevlig. Och nu på senare tid så har vi faktiskt blivit lite halvgrannar nere i Skåne där han också bor. Nog om det. Sen vad jag gör för Carnegie är mycket att träffa kunder. Så att en del av era kunder kommer att få och har fått se mig på en del kundevents där jag håller lite låda om ekonomin. Lite om det som vi har pratat om här idag. Sådana saker. Så att jag ser mycket fram emot att fortsätta att träffa alla era fina kunder. Och där är det precis som du säger, det är väldigt många av mina gamla kollegor, inte minst från SEB, som råkar frågetecken vara just här numera. Och Björn är ju en sådan. Jag har haft turen att få jobba lite med Björn Jansson på SEB eller Enskilda för ganska länge sedan. Han är ju en... Jag kan rekommendera alla att lyssna på din Montrose-podd-avsnittet med just Björn Jansson. Han är en fascinerande person. Som förutom att han då är extremt historiskt bevandrad så är han ju en passionerad aktieanalytiker. Och jag tycker det är så roligt att han kallar sig för aktieanalytiker och gjorde det även när han var vd för hela banken. Det är det han är.
Det är det han är. Ja. Du har ju varit på ett antal olika ställen, på SEB med många härifrån då. Vad skulle du säga skiljer Carnegies private banking mot andra sektorkollegor på stan då?
Det vågar jag kanske inte riktigt säga så mycket om och jag vill inte prata skit om någon annan heller. Det kan säga bara att jag är ju själv en väldigt nöjd och glad kund här. Och jag tycker att de är så pigga. De är hungriga. Och det spelar ingen roll vilket födelsedatum det står på körkortet, utan det är folk som vill någonting. Och då tycker jag det är kul. Det känns piggt och hungrigt och ungt.
Kul! Du har ju sagt att det är en härlig känsla när man har blivit lite äldre och lite mer komfortabel i sig själv. Man vågar ställa dumma frågor.
Jag önskar att jag gjorde det för 25 år sedan, men då fejkade jag massor med grejer.
Fake it till you make it. Yeah. För jag tänker mig att om man sitter i ett rum, jag tar jättegärna på mig dumstruten, inte minst här i poddformat, för då lär man sig mer. Och sitter man i ett rum med många andra så är det säkert ganska många som tänker, jag undrar på det, jag förstår inte riktigt, jag skulle vilja ställa frågan, men jag gör inte riktigt. Och så är det någon annan som gör det, och så är det ganska många som känner, okej, vad skönt, nu fick jag svar, jag har aldrig känt att jag inte kunde det där. Ja. Vad har du för tips till yngre som inte riktigt har kommit dit här att man är så pass trygg i sig själv, att man vågar ställa dumma frågor?
Jag skulle önska att rådet var väldigt enkelt, det vill säga ställa alla dumma frågor, bara liksom lära dig nytt. Så. Men det är klart, det är lättare att säga det när man är 50 än när man är 25. För att du kommer in på en ny arbetsplats och du är lite rädd och orolig. Och då blir det kanske som jag själv, att man, liksom, man fejkar lite inledningsvis. Men det är klart att rådet bör ju vara liksom att ställa alla frågor. Det blir mycket lättare. Och jag tycker det är så roligt nu när man träffar olika företag och de svänger sig med olika saker. Inte minst inom storföretag där man alltid svänger sig med olika förkortningar. De alla låtsar sig, och inom företag vet säkert alla precis vad det där är för någonting. Men när man kommer lite utanför företaget så vet man inte alls vad den där förkortningen är. Ställ frågan.
Ja. Sista frågan då. Vem skulle du vilja lyssna på i ett kommande avsnitt av Montrose-podden?
Får man ge några stycken tips?
Mycket gärna.
Ja, då tänker jag... Det är så naturligtvis för min kompis Henrik Renman på Renman Partners. Så kan han berätta mycket mer initierat om hälso- och sjukvårdssektorn. Martin Nossman på Norion Bank... Jag tycker det är intressant, en bank som flugit liksom lite under radarn eftersom det inte är en stor bank och har inte som ambition att få det heller. Men de lånar ju ut pengar till små och medelstora bolag. Det är deras primära uppgift numera. De har lagt om affärsstrategin sedan några år tillbaka. Och fyller en väldigt viktig funktion, för Sverige får väldigt mycket kritik i internationella bedömningar att det är så svårt för små och medelstora bolag att få finansiering. Det är jätteenkelt för Atlas Copco. De kan bara emittera en obligation och vem som helst kan göra det åt dem och vill göra det åt dem. Och det är enkelt för de som är liksom på den storbolagslistan. Men för de små, väldigt svårt. Det tycker jag är spännande att höra vad Martin kan säga om det. Så Martin Nossman är en annan sådan alltså, som jag gärna rekommenderar. Sen vill jag gärna ha Staffan Persson, investeraren Staffan.
Mm.
Han är säkert kompis med din förra gäst, Sundström.
Just det. Jo, för de har ju slagit ihop sina påsar. I alla fall en investering som jag känner till, och det är ju Kaunis Iron då, när man köpte konkursboet från Northland Resources som gick i putten 2014. Det hade de betalat 10 miljarder för, och de köpte upp det här för 100 miljoner.
Ah, ja, just
då
det.
Vet jag att Staffan han är med i den då, som kanske kommer till börsen.
Just det. Men jag har haft turen att få prata lite med honom då, och jag tycker han har många intressanta tankar. Mm. Så att 2 timmar med Staffan Persson.
Det låter alldeles underbart, Henrik. En sista fråga. Du var ju med och ledde Börsrådet ganska ofta på Dagens Industri. Finns det någon takeaway, någon minne, någon anekdot eller något bolag därifrån som du har tagit med dig extra mycket? Eller finns det någonting från Börsrådet som du har tagit med dig extra mycket?
Ja, men vad kul att du kommer ihåg Börsrådet. Det var ju väldigt hög ambitionsnivå på det från början. Vi spelade in det på TV4 i TV4-studion, för det sändes live på TV4 faktiskt. Mm, inom DI och TV4 hängde ihop på något sätt. Det här var några år sedan. Och det jag främst kommer ihåg, förutom att jag har träffat massor med smarta förvaltare därifrån, är väl kanske första avsnittet live. Och det finns såna här robotkameror som zoomar in på mig och på mina gäster. Och den kraschade rakt in i en glasvägg.
Oj!
Det glömmer jag aldrig. Så det är väl det. Annars, ingenting. Nej, det finns säkert jättemycket, men jag kan inte komma på någon bråkare.
Lyssnaren här funderar ju såklart, vad hände med glasväggen?
Nej, det gick bra.
Det gick bra. Ja, men alldeles underbart. Det gick bra för den som är långsiktig och optimistisk och vågar ta risk på börsen. Så brukar det tendera att också gå bra. Henrik Mittelman, tusen tack för att du kom till podden. Det har varit en riktig ynnest att få lyssna till din klokskap. Och
stort
optimism.
Tack. Stort tack för det.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.